Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
På vårt Instagram-konto, Läkarpoddens Insta, så efterlyste vi i veckan tips på huskurer. Och jag blev så himla glad när jag gick ut och kollade, för ni har verkligen bidragit med mängder med huskurer. Till exempel whiskyvatten på tops mot svamp i munnen. Sen ett annat bra tips här är att om man har urinvägsinfektion så kan man alltså huka, sätta sig över en ångande vattenhink där man har stoppat in persiljerot, tranbärsjuice och citron. Då ska den försvinna. Ingefärste mot illamående. Det var en gång som jag testade det. Det funkade inte tyvärr. Bikarbonat ska vara bra mot allt och den här gamla klassiken. 15-20 vitpepparkorn som sväljs hela för att förebygga magsjuka. Har hjälpt varje gång jag har gjort detta, skriver en av er som går in på vårt Instagram-konto. Det här tycker jag är så spännande. Idag så ska Läkarpodden handla om huskurer, Dr. Mikael.
Det är så roligt med de här olika idéerna, tankarna man har och liksom, ja, empirin eller erfarenheten, hur man har fått med sig allt det här. Det är helt fantastiskt.
Men nu vill jag be dig, Dr. Mikael, att ta av dig läkarrocken en liten stund. Öppna sinnena. Huskurer finns ju också till för att människor har testat och testat och testat och kommit fram till saker och ting som hjälper långt, långt innan, som hjälpte långt innan läkarvetenskapen fanns.
Ja, så är det.
Så nu tar du av dig läkarrocken.
Jag ska försöka lite grann.
Nu kör vi så det ryker.
Ja.
Ska vi börja med att definiera huskurer, Dr. Mikael? Bara så att vi förstår. Vad är en huskur?
Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Jag som medicinare vet inte riktigt vad en huskur är. Men det är så här, det är lite kul. Vi har några hållpunkter inom medicinen att rätta oss efter. En är så här, det heter på fint på latin, primum non nocere. Och det betyder i första hand ska man inte skada. Så den behandling man har ska i första hand i alla fall vara så säker att den inte skadar. Därefter så finns det olika hur viktigt det är. Man kan tänka sig att en medicin, till exempel om man har barnblodcancer, att man får biverkningar. Det får man, håret ramlar av och man blir sjuk och infektionskänslig, men man botar cancer. Men det är så allvarligt att man kan tillåta sig biverkningar. Mm. Men om man är lite förkyld, då kan man inte tänka sig att håret ramlar av och sånt där, utan då måste det i första hand, så får det inte skada. Det är vad vi har att förhålla oss till. Så det är den medicinska synpunkten på
mediciner.
På mediciner och på huskurer, att i första hand, ja, men folk kan ju göra vad de vill, bara det inte skadar. Mm. Och vi kan göra nästan vad vi vill, bara det inte skadar. Sen vill man ju gärna veta att det har effekt också, för annars blir det ju liksom lurendrejeri och kvacksalveri. Man säger någonting. Och många huskurer, det är, som vi har sett och så kommer komma i kontakt med, det är ju som, jag tänker på sådana här vagnar i vilda västen som åkte omkring och sålde mediciner som är bra mot allt. Det finns ju, alltså vi har ingefära som är bra mot allting, och bikarbonat är bra mot allting. Och äppelcidervinäger är bra mot allting. Det är väldigt svårt att tänka sig det, men då är det viktiga i första hand då, och det är som att det inte skadar, för då kommer det andra faktorer in. Inom medicinen också så pratar vi om vetenskap, och beprövad erfarenhet. Och det är det sista här som man då kommer in på huskursidan. Beprövad erfarenhet utvärderad av farmor.
Mm.
Och om den då inte skadar så är det väl en bra då. Och det är så liksom, det är förhållningssättet. Och det är så de har uppstått, de här huskurerna. De är ganska ofarliga, de skadar inte. Och kanske är de bra. Och sen är det ett försäljningstrix. Hur bra kan man liksom entusiasmera eller sälja sin idé till den här mottagaren, personen, vad det nu är för någonting. Och då finns det alla möjligheter.
Men du, har du någon gång provat någon slags huskur?
Ja, alltså som barn har jag ju fått senapsomslag på skrubbsår och på bröstet när jag blev som liten. Då fick jag också, det var någon farmor som smörjde in mig med någonting när jag hade blivit stungen av en geting på fingret eller sånt där. Då smörjde de in någonting. Och det funkade ju inte så bra. Men
hur vet du det? Det kanske var det som gjorde att du sitter här idag.
Ja, just det. Ja, men jag var inte allergisk och sådär. Jag hade väldigt ont och var väldigt ledsen. Och gjorde väldigt. Men man fokuserar ju på, mycket av det här fokuserar ju på omtanke och empati. Det vill säga, med farmor sa och mormor och alla tyckte synd om stackars Mikael. De smörjde där. Det är en avledande förmåga. Man gnider. Det är ju precis, man gör då liksom handlingar som är att det är därför vi blåser på sår eller gnuggar på dem. Mm. Där finns det ju en förklaring. Därför du får en sensation kör över den andra.
Ja.
Om du klämmer dig och sen gnider du på, då kommer du uppleva gnidningen och
mer än klämmer.
Mer än
liksom.
Där du har gjort illa
jag
dig.
Jag brukar nypa mig själv någon annanstans. Om jag har ont på ett ställe så nyper jag mig någon annanstans.
Principiellt sett så funkar det. Alltså om du har brutit båda benen så har du ju mest ont i den ena.
Tror jag inte att det hjälper att nypa sig själv
på armen. Men då kommer du ha ont i höger ben fast du har brutit vänster också.
Mm.
Om någonstans, då, den ena smärtan kommer köra över den andra.
Ah.
Sen kan det vara besvärligt hur den är.
Ah.
Men det visar lite systemet är byggt. Alltså att du kan till viss del. Och det här är, nu pratar vi rent neurologiskt, rent hur vi känner för det. Men med trygghet, empati och sånt här, så kan man komma oerhört långt. Det här är väl dokumenterat. Att man, om någon säger så här, det är ingen fara. Och så, vem sa det? Ja, det var Nisse eller doktor Mikael sa det. Alltså, men då han har ju läst på, tänker en del då kanske.
Sa han ödmjukt.
Ja, sa han ödmjukt. Och då blir det plötsligt, jaha, har han sagt så, då är det plötsligt, då lyfts den farliga aspekten bort. Rädslan är borta. Jag har klämt mitt finger, jag behöver inte vara rädd för att det ska ramla av, det är inte skada, inte för, utan då blir smärtan lokal, fokuserad och inte hotande. Men den kan vara, jag vet ingenting, jag sitter ute i skogen och jag har klämt mig och jag vet ingenting, jag tänker om det ramlar.
Då blir man mycket mer rädd. Men alltså den mentala biten påverkar väl alltid. Det är väl samma sak till exempel med placeboeffekten, att om någon ger mig en tablett och säger när du äter den här kommer du må bättre. Ja, men då gör jag ju det.
Ja,
för att jag tror på det.
Ja, och den uppfattar, den säger man ju, den finns ju ibland, alltså någonstans, det är svårt att räkna i procent här, men hur många är hjälpt av ett sockerpiller. Men det finns fler faktorer som också är spännande här.
Mm.
För att om du då ska ta de där tabletterna, du får dem av vår exekutive producent till exempel, eller du får dem av mig.
Mm.
Då är det frågan,
kommer jag må bättre av dina tabletter än av vår exekutive producent Daniels tabletter?
Ja, det kommer du, därför du kommer betala 10 000 också. De är dyra mina tabletter, ser du. Så jag ska ha 10 000. Och då, jävlar! Då kommer de att hjälpa.
Okay,
för att om jag nu har betalt 10 000 så då hjälper nog tabletterna.
Ja, men nu pratar ju du om, det här är ju den mentala biten.
Ja.
Och det förstår man ju att det är starkt. Men jag tänker mer på de här huskurerna, som till exempel min mormor har alltid sagt att så fort du känner första stickningen i halsen, då ska du ta en stor matsked med ren honung. Och gör du det vid rätt tillfälle, då kommer förkylningen aldrig bryta ut.
Ja,
och det sjuka är att min mamma säger samma sak.
Ja, men det är väl klart att mamma säger vad mormor upplever.
Jo, men alltså, vi pratar om två väldigt smarta kvinnor. Och sen så kommer jag och säger så här, det funkar inte.
Ja.
Och de bara, jo, du har bara tagit det vid fel tillfälle.
Ja, just det. Och så letar man upp det där. Så letar du upp ett tillfälle när det hjälpte. Och så, vad var det jag sa?
Ja, precis.
Det är ju en av de här...
Okej då, säg du.
Ja, och jag har mer förklaringar till alltså grundläggande psykologiska mekanismer. Det är det jag pratar om här. Alltså det här, man har förtroende, du tycker om mamma.
Älskar henne.
Ja, och då är du ju mer benägen. Liksom att, och sen det här med att om det kostar dig din insats, då måste du ju för fasen hjälpa.
Mm. Så det, men alltså just med den här honingen, problemet är att jag tycker det är så fruktansvärt äckligt så att jag kväljer ju i en kvart efteråt. Så att jag brukar säga till mamma i telefon, ja men jag har tagit en sked nu.
Ja.
Fast jag inte har gjort det. Och men sen, du, frågan är så här, den egentligen grundläggande frågan, kan honung i det här fallet då hjälpa så att en begynnande halsont inte bryter ut?
Nej, det tror man inte. Just honung har man tittat ganska noga på vad det gäller hosta. Och det är ju ett delfenomen. Då har ju redan förkylningen brutit ut.
Mm.
Och om man då tar den, då kommer vi till den tredje punkten som jag passar väl utmärkt nu. Som vi läkare har sån oerhörd glädje av. Och det är kroppens egen förmåga tillfriskna. Vi trasslar och vi håller på och vi sätter in och vi sätter ut och vi gör saker. Och sen ibland blir kroppen så trött att den bara orkar inte mer längre utan nu blir jag frisk istället.
Mm.
Och då säger jag, se där, vad var det jag sa? Du har varit förkyld, kommer att vara förkyld i 3 dagar.
Mm.
Efter andra dagen ringer du mamma och så säger det så här, mamma jag är förkyld. Ja, då får du ta honingen och så det naturalförloppet, du är frisk dagen efter. Vad var det jag sa?
Ja, honingen funkade.
Ja, då funkar det där. Och det bygger så, det är så många gånger det där hjälper oss.
Men vad kom de fram till då när de undersökte honungen?
Och där är ju ganska spännande. Nu ska jag rabbla lite, det finns ju massa olika hostmediciner. Och det är sådana som löser upp och det är Bisolvon och det är Coquilana, Etifin och sånt där som alla vet. Även, alltså jag har skrivit ut det till kollegor. Till kollegor och till anhöriga. Nej, inte till kollegor, till anhöriga.
Vad roligt. Ja. Du går omkring på jobbet och skriver ut medicin till dina kollegor. Det där lät inget bra, doktor Mikael.
Nej, vad fan, men de kan ju skriva ut själva. Det har jag inte tänkt på. Det får de göra. Ja, i alla fall. Och det finns ju morfin i det här som dämpar hostan.
Det var ju därför det inte lät så bra.
Ja, som dämpar hostan centralt. Och det finns sådana här hostreceptorer i hjärnan och sånt där. Men det har alltså ingen effekt i de doser som man kan använda sig av. Och överdoserar man så blir folk förstoppade. Och medelslösa. Men den enda medicinen av alla dessa, man har kört på framförallt barn om man har tittat på det här, eftersom man vill hjälpa och det är småbarn där det kan vara lite känsligt. Det enda som har effekt, liten effekt, är honung. Mot hosta då, inte mot förkylningen. Hosta är ju ett symptom av som förkylningen ger.
Jag förstår det.
Men där vet man att då, där kan man kolla igen och igen och igen. Och det finns flera faktorer där, för att honung är ju väldigt mycket socker och de här sockermolekylerna löser upp slemmet. När de kommer direkt i kontakt med slem i sånt i halsen, då förändras viskositeten. Så att det blir lösligare och det blir lättare att hosta upp och sånt där. Och dämpar hostan. Så just vad det gäller honung så finns det lite, det är inte så dumt. Men det hindrar inte förkylningen att bryta ut.
Men det hjälper mot hostan.
Ja,
alltså det här är ju fantastiska nyheter.
Ja, visst. Och det är bättre än hostmedicinerna.
Men hostmedicinerna har jag fattat för länge sedan att de inte funkar. Det är verkligen pengar i sjön.
Ja.
Förutom det faktum att man känner att man gör någonting och det är ganska skönt.
Ja.
Men bortsett från det så funkar de ju aldrig.
Nej.
Du menar att honung funkar?
Ja, honung är bra i alla fall. På barn så kan man...
Hur ska man dosera? Ska man ge dem en ren tesked eller ska man blanda det med lite vatten? Eller hur gör man?
Nej, man tar ren honung och så kan man väl ta en mat... Det är olika doser.
Men lite då och då bara?
En matsked gånger 3. Gånger 3 menar jag 3 gånger om dagen. Alltså,
ja.
Så.
Ja. Men det här är helt fantastiskt. Ja. Och ungarna gillar det.
Ja,
för
precis.
Det är så mycket socker.
Ja. Så det, och så att det kör vi.
Jag älskar dig, höll jag på att säga. Men jag älskar i alla fall det du säger.
Ja.
Det är underbart.
Ja, du ser.
Jag blir så oerhört glad över att honung funkar.
Ja, det fungerar. Det är återigen,
mot hosta.
Ja, det underlättar och sen får man komma igen själv. Hosta är ju av godor. Man försöker få upp slem och substanser som inte ska vara där. Det är flimmerhåren först och sen så kommer slemmet upp och sen hostar vi upp skiten.
Okej, tack för det klargörandet. Flimmerhår, hosta, upp med skiten.
Ja.
Men du, kan vi inte testa lite fler såna huskurer?
Ja, så
som
gärna.
Vi kan ta några av dem som våra lyssnare har skrivit om på vårt Instagram-konto.
Ja.
Till exempel den här med whiskyvatten på topps mot svamp i munnen.
Ja.
Den tror jag på.
Den tror du på, ja.
Ja, men jag tänker sprit, svamp, bra grejer, tänker jag. Men varför ska man ha den på topp? Så varför kan man inte bara gurgla sig i whisky då?
Du vill att jag ska förklara någonting jag inte tror på. Nej, men det är så här att är det så här att man får svamp, så är det vanligtvis att man har, det har den normala floran av bakterier är rubbad.
Exakt.
Och då är det något som man får lite över företräde. Till exempel man har ätit antibiotika och så får man det här, eller så är immunsystemet nedsatt. Mm. Det här är ju typiska att cancerpatienter får svamp och man har förändrad. Så då är det ju inte att alkohol då under en mycket, mycket kort period, alltså sprit kan man tänka sig en kort period, är lite bakteriostatiskt. Det stoppar tillväxten av bakterier. Svamp växer mycket långsammare, så att då är det ju ännu ur medicinskt hänseende ännu mindre chans att det skulle fungera. Så det där tror jag inte på alls. Och att spriten skulle återställa den normala floran, nej. Medicinskt sett så kan man nog inte säga att det här är någon lysande idé.
Vad gör man mot svamp i munnen då?
Man behandlar med svampmedel och gurglar sig. Och sen så tar man det, jämför man det med whisky, så är ju skillnaden enorm i behandlingseffekt. Men jag vill bara säga det återigen, alltså har man svamp i munnen så vill man gärna veta varför.
Men du, den här har jag ju hört talas om själv, och jag ska faktiskt berätta, när jag under en inspelningsperiod av Hela Sverige bakar faktiskt hade familjen liggandes i kräksjuka, inte hela men delar av den.
Ja.
Då så petade min producent i, tvingade mig att äta massa hela vitpepparkorn under hela dagen för att jag inte skulle bli kräksjuk där i baktältet. Och det gjorde jag ju, men jag kanske gjorde det utan sann kärlek, för jag tänkte det här kan ju inte rimligtvis fungera. Vad säger du? 15-20 vitpepparkorn svälls hela för att förebygga magsjuka. Marina som har skrivit till oss, hon säger att det har hjälpt varje gång hon har gjort det.
Ja, vad trevligt. Jag ber att få gratulera. Nu är det ju några som är immuna mot vinterkräksjuka. Det är ju ungefär 20%. Det håller på att förändras lite. Det har med hur det är egentligen en genetisk defekt. Det har med hur cellerna ser ut i mag-tarmkanalen, att vissa kan inte ta viruset, inte fastna. Men vad det gäller vitpepparkornen, så har man testat, det där är en av de här grejerna av kurer som man har brytt sig om. Återigen, det finns hundratals huskurer där man ur medicinskt hänseende sagt att det här är så långsökt att vi det är ingen som är intresserad av att göra en medicinsk undersökning, för man tror inte, det finns ingen som är.
Men vitpepparkornen har man minsann undersökt.
Det har man faktiskt gjort, för det har varit så att kan det verkligen hjälpa? Och det kan man med vetenskapligt stöd, med säkerhet säga att nej, det har ingen effekt.
Vet du hur mycket placeboeffekt du precis just nu förstörde?
Nej.
Men ganska mycket.
Ja,
för jag tror att det är många som använder sig av den.
Ja.
Men du, vitlök på insektsbett då?
Ja, alltså det...
För att det ska sluta klia då, tänker jag, eller?
Ja, alltså det blir inte en mindre svullen. Det finns ju ibland, nu, det finns, man har testat med även ingefära, man smörjer in bett med, man har smörjt in bett med allting, kan jag säga. Precis allting. och hoppas på att det, någonting ska...
Och väl, smör, vet jag.
Ja, precis. Men i några av dem där så finns det ett litet inslag av antiinflammatorisk effekt. Ah. Så man kan lite grann... Kanske, men nu finns ju bättre och det är sockerbitar och det är isbitar, och med isbitar kan ju funka lite. Men det är den här antiinflammatoriska biten som man kan prata. Nu finns det ju andra saker som är väldigt mycket bättre. Om det är så att man har insektsbett, och då ska man ju använda sig av till exempel xylokainsalva eller emlasalva som det heter. Det är alltså lokalbedövningsmedel som man lägger på.
Men om du nu ska ändå säga vilka grejer som har lite antiinflammatoriskt som man har hemma i skafferiet.
Ja.
Som man inte behöver gå till apoteket och lägga massa pengar på. Är det vitlök då?
Ja, nej, jag tycker inte det räcker. Då skulle jag hellre ta något som jag har förklarat för dig tidigare, att man kan gurgla sig med när man har ont i halsen. Mm. Och det är acetylsalicylsyra, alltså Bamyl. Och där kan man ju tänka sig, man kan tänka sig att göra en seg pasta av en tablett med kanske bara lite vatten. Så det blir som en gröt, och smörja den direkt på ett insektsbett. Så får du nog en antiinflammatorisk effekt. mm-hmm. av det, på ytan mm. av det. Men som vida överstiger vitlök.
Men jag, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här också. Bara, om man skulle dela en vitlök, säger vi, och så börjar man gnugga den mot insektsbettet. Ja. Att det ändå är så lite skönt.
Ja.
Sen kanske det inte hjälper, men det är lite skönt.
Ja. Men det vittnar alltså, man gör många gånger saker där en effekt har, det är en okänd effekt som har möjligen det förbättrande. Jag var med om en gång när jag hade tennisarmbåge.
Mm. Varför hade du det?
Jag spelade tennis. Och
nej, men på riktigt gjorde du det?
Ja,
för
ja.
Det, man får ju inte bara vara spela tennis.
Men jag hade för litet skaft och...
Spände dig för mycket.
Spände mig för mycket och fick precis på utsidan av... armbågen, en sån här epikondylit, ett väldigt ömt på ett speciellt ställe. Okay. Och så sa de ultraljud är lösningen, man ska köra ultraljud på det där. Och så gjorde man det. Och ja, jag kan inte säga det varit lite bättre sånt där. Några procent, och som man gjorde på fler än på mig. Som hade, och så några tyckte att det här var bra. Men då visade det sig att det är den fysiska stimulansen. Det vill säga, när du kör ultraljud så gnider du med en prob. Uh-huh. Allt som är, då är det den, det är inte ultraljudet. Du kan ha sladden i eller inte, du kan köra utan sladd. Du kan sitta där och gnida liksom 20 minuter varje dag i 7 dagars tid. Och så känns det lite bättre.
Uh-huh.
Och så ibland man, det är lurigt att man tror det var ultraljudet, ja men för att den var på. Men det är inte det som hade effekten. Utan det var den fysiska alltså, trycket ifrån själva apparaten med sig. Så att det kan vara olika saker ibland som hjälper. Det vill säga att massage med någon speciell olja mot ryggskott eller nackspärr eller sånt där. Då är det ju inte oljan, det är
utan
det är själva massagen.
Mm. Du, magknip har jag också hört. Koka grötris i 5-10 minuter och häll sen bort riset och blanda risvattnet med lite grädde och drick lite i taget.
Ja, alltså...
men alltså det har jag hört.
Ja. Och magknip är ju, alltså om nu ska jag säga vad magknip är, så är det ju, många gånger så är det ju att när man har ätit kost som utvidgar sig, och då menar jag alltså gasframkallande bönor och såna här saker, ger ju att tarmen utvidgar sig. Tarmen har ingen smärtkänslighet, men den är känslig för dragningar och utvidgningar. Så när man har magknip så är det två saker. Antingen är det att det är stopp, så att tarmens normala rörelser inte, de stoppas av någonting.
Mm.
Eller så är det att den utvidgas av gas. Och om man då äter någonting... Eller,
stoppas av någonting, typ bajs eller?
Ja, eller att du har en tarmvred, till exempel en sammanväxning. Eller den klassiska...
Det känner jag folk som har haft
mandarin. Tarmvred. Jag har ju haft en mandarinilius.
Vad är det?
Det är tarmvred på grund av en mandarin.
Va?
Ja, men det hör inte kanske hit. Men det var faktiskt en historia som var lite hemsk. Det var
du åt en mandarin och fick tarmvred?
Ja.
Du skämtar, varför då?
Ja, därför att jag började, det var en Lucia 1978 och jag jobbade som spring. Vi skulle iväg och jag åt ingen frukost, det skulle lussas och det var lite glögg och mandelmandarin, mandelglögg, mandelmandarin, mandelglögg, glögg, glögg, mandelmandarin. Ingen mat, ingenting utan dessa
förbannade mandariner.
Alltså bara, det var ju bara såna här saker som man skulle, och pepparkakor. Sen kom jag hem och så var det sämre och sämre och sämre och fick riktigt ont. Och så hade ingen mat och allting. Så att jag hade en mandarin som jag slukade nästan hel, jag tuggade den inte. Och den här sätter sig, den fastnar alltså, den otuggad mandarin, det är det sämsta man kan ha, klassiskt tillstånd. Så att den satte sig på tvären, så rund som den är, och svullnade till. Och eftersom den var otuggad, jag hade svalt den så fort, så satt den i tarmarna. Och jag vart sämre och sämre och sämre. Man kunde till och med se på, jag var något smalare då, så man kunde alltså se tarmrörelserna på magen, hur de gick till en viss punkt.
Och sen så
gick det inte längre. Och då är det ju, antingen får man ju opereras för tarmvred, som det är ett livshotande tillstånd. Lilla söta Anna i Utvandrarna dog ju av det när hon har ätit gröten. Om ni kommer ihåg det från den här filmen, Utvandrarna. Klassisk tarmvred, man får mycket mat plötsligt i någon tarm.
Och så har man inte, okej. Okay,
ja, och jag är i en liknande situation, fast jag var ju inte ett barn utan jag är ju i alla fall fullvuxen. Och jag kräks. Jag kräks ungefär 2 hela handfat av...
Tack för den bilden.
Ja. Och sen sist
kommer mandarinen.
Nej. Orörd.
Och sen, vadå, men hur fick du ens upp den genom halsen?
Ja. fatta.
Men det var kanske tur att du kräktes, eftersom annars hade du varit tvungen att operera dig.
Absolut. Men, kräkningar är bra.
Men jag måste bara fråga, du sa nu, är det vanligt att folk får tarmvred av just mandarin?
Ja, otuggade. Alltså det är därför det är viktigt att, att små barn inte ska äta hela klyftor. Ja. Alltså de har den förmågan att de klarar sig av magsyran, tar inte koll på dem, och de kommer vidare ner i tarmen och sväller.
Men du, finns det någonting annat än mandarin som man ska vara extra noga med?
Alltså en apelsinklyfta, en hel klyfta.
Tänk vad man lär sig när man får hänga med dig i Läkarpodden, Dr. Mikael.
Ja, precis. Men det här var ju inte någon huskur. Men här var det bra att kräkas. Kräkningar är ju bra. Det är kroppens sätt att försvara sig.
Men grötris spat då, ja, eller vad man ska säga. Hjälper det mot magknip? Ja eller nej?
Nej.
Finns det någonting som man kan göra för att bli av med gaser i magen? Alltså huskursmässigt? För jag har fått ett tips om att man ska göra en fröblandning med fänkålsfrön och kardemummakapslar och kumminfrön, och så ska man liksom tugga på det här mellan måltiderna. Kan det hjälpa kanske?
Inte speciellt mycket. Det är, alltså, du ska alltså ta bort, gasen ska absorberas. Gasen ska bort. Hur får man bort gasen? Det finns egentligen två sätt.
Genom att inte bilda den från början?
Ja, då får man ju inte bort den. Men du har alldeles rätt. Mm. Men nu har den bildats av det du har tagit. Och då kan man behöva snabba på med att göra något som stimulerar tarmen. Du ska släppa dig naturligtvis ut med gaserna och rörelse. Tveklöst är det så.
Så att om man vill bli av med gaser ska man gå ut och jogga?
Ja, alltså det är ju så här. Jag har fått de här frågorna. Hur ska man vara det bästa? Jag fick det, var Steffo som frågade mig. Så här, vad ska man göra efter en jullunch? Vad är det bästa sättet om man äter en stor lunch och man vill förbereda sig inför middagen? Eller sånt där.
Han frågade. Jag kan tänka mig att Steffo ställde precis just den frågan.
Vad är det bästa? Liksom? Och ska man ta en snaps för matsmältningen och hit och dit? Nej. Vad är det man ska göra då? Alla är dessa.
Ut och gå,
en promenad. Tveklöst det bästa.
Och då ska man också släppa sig hela
och
tiden.
Och släppa sig hela tiden. Då blir det lättare att gå.
Hela tiden.
Ja, gaserna, ja, det är bra.
Det hade jag faktiskt en kompis när jag var liten, vars pappa, när vi hade varit på bio, alltid gick och släppte sig när vi gick från bio. Det var oerhört pinsamt för henne.
Ja, just det. Men alltså, det var intressant.
Och han satt ner med oss på biografen.
Och släppte sig inte.
Och släppte sig inte.
Det är samma som med flygplan.
Men sen så reste han sig upp och så gick vi ut och så skulle vi då promenera hem. Mm. Och så gick han så här, och ljudligt och glatt. Liksom. Och på varje steg så han lyfte liksom upp ena benet. Åt ena hållet. Åt andra hållet. Åt ena hållet.
Det vittnar ju om det, att det. Och han hade väl lite magknip, får jag tro.
Ja.
Och det funkar ju. Och det är precis som det här med flygningar, när jag har sagt förut att man ska släppa sig på planet. Det är inte så trevligt, men det underlättar.
Jag tycker man kan, ja.
Men det är ju samma sak där.
Jag är glad om jag slipper.
Ja, precis. Om det är en 2 timmars flyg, eller till Mallorca tar det 4 kanske. Så då kan man nog känna sig lite obehagligt sådär, särskilt som tarmen utvidgas när man åker upp i luften.
Men just precis nu så levererade du ju någon slags huskur, måste man ju ändå säga. För du sa ju det, att det bästa mot gasig mage, det är att röra på sig. Det är väl en huskur om något?
Ja, det tycker jag.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Inga ingefärste drack jag en gång för att jag hade hört att det hjälper mot illamående. Vi har fått det tipset också från en av våra lyssnare. Och nu var det för sig så att jag kanske kvällen innan hade druckit lite för mycket alkoholhaltig dryck och att det var det som var orsaken till illamåendet. Ja. Så drack jag ingefärste. Det hjälpte inte.
Nej, men det skulle man ju kunna tänka sig därför att du är intorkad. Och vad det gäller illamående och sånt där så kan
men
man...
Men te är väl vätskedrivande, så det blir bara ännu värre.
Nej, nej. Du, alltså till te, te det är lite vätskedrivande, men du tillför ju... Du
mer kommer, än vad man blir med.
Ja, okay. Så dricker du en kopp te så kommer du inte kissa två.
Nej, då har du rätt. Utan alltså ibland tänker man inte hela vägen nu.
Det kommer att löna sig.
Så det kan vara bra att dricka ingefärste. Men egentligen skulle man kunna dricka vad som helst. Och,
ja, det kan man väl göra. Man ska väl inte dricka något med hög sockerhalt. Det också kan vara lite gasbildande och sånt där. Och kolsyra ska man ju inte ta. Det blir också lite bubbligt. Ni vet hur man pratar om avslagen Coca-Cola och sånt där. Som det är ju inte Coca-Cola utan det är avslagenheten som är ganska bra.
Så det, ingefärs, det är inte helt fel som alltså, huskur mot illamående?
Det är nog tet. Och den lilla vätskan. Enskilt ingefära just det här tror jag inte på. Men jag tror på beteendet. Tror jag på.
Annars är det ganska roligt att du nämner just så här att man inte ska dricka kolsyra, inte socker. För att nu var det här var ju väldigt länge sedan. Och det var ju länge sedan jag överhuvudtaget drack så mycket alkohol en kväll så att jag mådde dåligt dagen efter. Men,
ja, det är flera dagar sedan för mig också.
Jag gör ju helst inte det. Men jag vill minnas att när man gjorde det så vill man ju bara ha en pizza med mycket fett och en Coca-Cola med mycket socker och kolsyra.
Ja, just det. Det är det här suget dagen efter suget. Mm. Men det är den här att därför att du har ju levern upptagen med att bryta ner alkohol. Och gör alltså inte då, levern gör ju sockermolekyler. Den bryter ju ner, det är ju, den producerar socker. Därför är det så roligt att höra av folk som är allergiska mot det som den egna levern gör. Kallas för Corey's cycle det här, när man producerar socker. Men det gör man alltså inte. Så dagen efter så har du ett lågt blodsocker därför levern är upptagen. Om du då tillför någon sliskig pizza eller något sånt där. Nu pratar vi om empiri nu då. Vetenskapligt stöd finns det inte, men det finns erfarenhet att det är så många som tycker att det här blir gott dagen efter därför att du får en måltid. Du kan toppa lite det levern inte klarar av för den är upptagen med det andra. Och det där, jag tror faktiskt på det där lite grann.
Men alltså det är ju ett nytt, du bara levererar massa huskurer, doktor Mikael.
Ja.
Nu var det liksom plötsligt pizza och Coca-Cola mot bakfylla.
Ja, precis. Ja, det finns ett men vätska, jag har sagt, den riktiga kuren. Nu glider vi osökt in på hur man behandlar en baksmälla. Men innan det här då, så ska man ju ha druckit så mycket vatten. Och gärna utan kolsyra, men kanske något lite utspätt. Inte rent vatten, men det får gå. Mjölk kan funka också. Det finns ju lite socker i det som är bekant. Mm. Men det gör man innan man går och lägger sig så mycket att man tvingas gå upp och kissa en gång på natten. En gång. För att man brukar ju sova ganska dåligt ändå när man har varit festat och sånt där. Mm. Då är det bättre än så kan det inte bli. Liksom. Och sen så tar man då andra gången man går upp då, så passar man ju på att ta två Alvedon då.
Du är alldeles för bra på det här känner jag. Alldeles för bra. Men du, det här med ingefära, det är ju inte bara att man har hört att ingefära hjälper alltså i te och sådär, utan ingefära verkar ju vara en sån som kommer rätt ofta mot förkylningar och mot allt möjligt. Finns det någonting i ingefäran?
Ja, och även den har lite antiinflammatoriska egenskaper. Men där har man gjort rätt mycket studier på det, på just ingefära, eftersom det är så välkänt. Det är ju bra mot, det är en av de här grejerna som är bra mot allting, alltid. Det är mot bra förstoppning och för diarré och magen går för fort och det går för sakta och man har ont och det är gaser och det är förstärker immunförsvaret och det gör allting, det här ingefära. Och det är nog inte riktigt så. Men när man tar det bara enskilt så kan man tillskriva det vissa effekter. Det här med en lätt antiinflammatorisk i vissa lägen.
Men vad då, som om du ska försöka konkretisera då, ska man tugga ingefära?
Man kan inte mäta att det har speciellt, det är inget universalmedel som funkar mot allting. Och det här att man har det i te, det är därför att det är liksom, det här är något som har levt kvar, att man har tillskrivit det mycket mer effekter än vad man har. När man tittar på det här så ser man inte vinsterna med det. Men som med teet så är det ju vattnet. När man gör någon annan redning så det är ju inte det enda man tar, utan man kombinerar det med något annat. Man har inte kunnat visa att det har jättestora effekter.
Nu är det ganska populärt att man dricker en liten sån ganska stark ingefärsshot, och då blir man håller sig frisk och stark och pigg och alert, typ sägs det.
Ja, är den gratis?
Nej, det är den verkligen inte. Den är orimligt dyr faktiskt.
Nej, men har man hört på maken?
Du menar att jag är lurad?
Ja, skojare. Alltså, och nej, det kommer ju inte hjälpa någonting. Det är, möjligen så kan man då, det finns ju vissa, och en del olja i den här ingefäran som gör att levern kommer att bli upptagen med att göra andra saker. Så att det kan nog vara lite negativt. Man kan säkert överdosera. Jag har ju sagt att livet är en dosfråga, och det vidhåller jag då, och det starkaste. Jag tror det är rätt bortkastat att ta de här shotsen. Jag kan inte se att det skulle vara någon vinst alls faktiskt.
Det var någon studie du ville prata om vad gäller ingefära.
Ja, det fanns också. Det finns ingefära som man prövat. Det hjälper ju mot menssmärtor. Då har man gjort studier på, och så frågar man, ger man det till 100 kvinnor, och så frågar man 50 får ingefära och 50 får inte. Och så frågar man dem, och så motsvarar det då placebo ungefär och sådär. Och det här är ju väldigt, det här med vetenskapliga studier. Det kommer ju inte framgå kanske riktigt i det här programmet. Men det finns... Det finns studier som visar allting. Statistik är, man kan bevisa mycket med statistik. Det brukar ju bli väldigt svårt när man ska prata om det. Man slår varandra i huvudet med den ena studien, visar att det har effekt. Så försöker någon göra om det, då har det ingen effekt. Det här med att välja grupper och sånt där är jättesvårt. Alltså. Och har man bestämt sig för ett visst effekt så kommer man få den effekten.
Ja, men då är det väl gott så, är det inte det, doktor Mikael? Om man brukar ta en ingefärsshot och man tycker att man känner sig bättre av det, kan det inte få vara bra så då?
Det kan det absolut, och det vill jag inte ta ifrån någon. Men sen finns det vissa farliga saker, ginseng och sånt där om du är gravid och du, som har negativa effekter. Så det finns potenta saker i naturen, och det måste man förstå. Men det är en dosfråga.
Men vad är ginseng? Vad äter man det? Vad är det för något, och vad tar man det för eller emot?
Alltså, för eller emot. Det är också från den traditionella, det som den kinesiska eller asiatiska kulturen, olika rötter som skulle ha positiva effekter i största allmänhet. Men det kan vara farligt om man tar för höga doser då, om man är gravid till exempel.
Så, ja, just det. Det är den där man blir pigg och just det. Ja. Mm. Men samma sak där. Om det nu inte gör någon fara, det vill säga om man inte är gravid, och om man tycker att man mår bättre av det. Ja,
och tror man på det, där ska inte Mika komma och säga att för jag minsann tycker att jag mår bra om jag gör det här. Och då det vill jag inte alls ute efter att ta ifrån något sånt här. Och de här effekterna är väl trevliga då, men jag vill bara poängtera att många gånger blir man lurad, man får betala väldigt med dyra pengar, och det kan i enstaka fall ha negativa effekter. Men visst finns det fantastiskt potenta läkemedel eller substanser i naturen.
Som vilka då? Ginseng, funkar det?
Alltså,
säg bara ja eller nej.
Nej.
Okej, vilka finns det som funkar då, som är potenta?
I Valmo, morfin, opium, enorm, fingerblomma, digital. I fingerblomma, det finns en klassisk historia, alltså en dam som hade hjärtsvikt, hon kunde inte röra sig. En doktor som har beskrivit det här på gång på 1800-talet i England, han var provinsialläkare, och så åkte han förbi, och då satt någon kvinna i en stol och blå i ansiktet och kämpade med, för att få luft, och han kunde inte hjälpa henne. Och så kom han förbi nästa vecka, och då var han upp och samlade i trädgården och mådde hur bra som helst. Mm-hmm. Frågade han, vad har du gjort för någonting? Nej, jag har ätit fingerblomma. Och det är digitalis i det. Det är alltså en hjärtsviktsmedicin. Och det är de här grejerna. Och det här är ju sanning. Sen är det ju väldigt svårt att dosera. Men det är ju så här, det är ur såna här historier som huskurer uppstår.
Jag har en fråga om bikarbonat.
Ja.
Bikarbonat är någonting som många tipsar om när det kommer till huskurer. Linda till exempel, som har skrivit på ett Instagramkonto, skriver bikarbonat är bra mot allt.
Ja, och vad är det för någonting?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte ens vad man...
Det är ett basiskt ämne.
Ja, ja.
Och vi pratar om alltså, syra-basbalansen. Mm. Någonting som är surt, som saltsyra, som magsaft, kan vara ett pH på 1. Och något som är basiskt då, det finns ju bikarbonat då. Det finns farliga saker också, lut till exempel. Alltså, det är sånt här som vi får några skador ibland. När små barn har druckit natriumhydroxid. ärlut, det är samma sak.
Men
det,
vad är det?
Alltså, det, är vilket, det är, jag har ett PO
till
på,
exempel, alltså, vad finns det i för man, produkter? När du pratar om sådana termer, natur, bikarbon, alltså för mig blir det bara
rensa avloppen.
Okej, okay, det ska man ju här, absolut inte det, äta såklart.
Men, nu kommer, och det är basiskt och det är så kraftigt bas, men nu är bikarbonat lite grann, så det hjälper ju mot halsbränna till exempel. Lite.
Bikarbonat har man ju när man, ja, det kan man ju ha när man bakar.
Ja. Ja, visst. Ja.
Det vet ju. Så det, ja. Så, det vet
ja.
Jag.
Ja. Ja. Men det reducerar syrainnehåll.
Så det hjälper mot halsbränna?
Ja, precis.
Mer?
Det, nu är det
kan man ha det på sår?
Nej, nej.
Hjälper det mot...
Men mot allt då så här. Men det, ja. Det hjälper ju inte mot allting, men i vissa lägen det finns det saker som hjälper. Och sen om man gör det omvända, om man blir sur istället, vad gör kroppen då? Att den blir sur, du får i dig någon askorbinsyra som är samma sak som C-vitamin, samma ämne, man har olika namn. Då blir du sur och då måste kroppen göra någonting. Det finns två saker att göra, antingen kompensera med mer basiskt eller göra sig av med det sura. Man gör sig av med det sura, hur då? Jo, vi kissar ut det. Och då blir urinen sur, det motverkar urinvägsinfektioner. Så då har du någonting som funkar, lite
vänta,
grann.
Nu vet jag, vänta, om man backtrackar det du precis sa. Om man äter jättemycket apelsiner,
aha,
så kommer man kissa. Och när man gör det så är det surt. Och då kommer man undvika urinvägsinfektion.
Ja, eller du behandlar den som du redan har. Och då för tjejer får ju mycket vanligare att man har urinvägsinfektion därför att urinröret är kort. Mm. Det är kanske 3 centimeter. Och även om det finns en slemhinna och liksom ett litet valv så kan bakterierna ha lättare att ta sig upp i det där. Särskilt om man kissar sällan. och om man kissar sällan. Och
min doktor Mikaels varning. Sätt dig inte och kissa sakta vad du än gör.
Nej, sällan. Då står ju, urinen står ju i urinblåsan. Och har du då ett kort...
Eller som vi vanliga människor säger. Mm. Den ligger och skvalpar i urinblåsan.
Ja.
Det är så roligt när du använder så här doktorstermet. Den står, urinen står.
Ja.
Kisset ligger kvar.
Kisset ligger kvar. Ja. Och då så... om det är så att man har en, det är alltså, när det gör det så är det ökad risk att det växer till lite bakterier och så kissar man ut det. Och då ska man ju dricka mycket och sånt där. Vad det gäller tjejer.
Mm.
Men killar har ju ett längre urinrör så det blir svårare att få vanliga uretriter, alltså bara ospecifik retning av urinröret. Men när killar får besvär så är det ju oftast könssjukdomar.
Okej, okay, men nu känner jag att, ja, nu känner jag att det flöt ut lite grann till någonting annat. Jag stannar kvar vid att om man känner att man har urinvägsinfektion eller är på väg att få, dricka mycket C-vitamin.
Ja, till exempel. Ja, och då, där kan jag, där har det
så effekter. Att om man går och köper juice och dricker det så kommer det hjälpa?
Ja, alltså juice.
Alltså, jag tycker det är fantastiskt.
Ja. Det beror ju lite på nu vad det är för någonting du har. Och att det räcker till. Är det så, om du har en svår urinvägsinfektion kommer det inte hjälpa. Det räcker inte. Då måste du ha antibiotika.
Ja, men
om du har en ospecifik retning och bara lite bakterier. Så att surgörande av urinen är begränsar bakterietillväxten.
Har du någon mer huskur som funkar?
Ja, alltså, om det nu är huskurer, men man kan ju smörja underlivet med yoghurt. Om man har bekymmer med flytningar och svamp och sånt i underlivet så är ju det här att naturell yoghurt till exempel kan ju få, och acidofilus och sånt där kan få att återställa den normala bakteriefloran så att det blir bra och man blir motståndskraftig och får mindre besvär med svamp till exempel.
Nu måste jag bara poängtera att jag skrattar inte åt varken svampen eller flytningarna eller det var bara så roligt när jag sa har du någon mer huskur som funkar?
Ja.
Och sen säger du ja, man kan ju alltid smörja in underlivet med yoghurt.
Det var inte punkt. Det bra, jag tyckte.
Jo, men det var ju så roligt när du satt, liksom, du satte punkt och du förklarade inte varför först. Jag bara såg framför mig att alla bara lite allmänt skulle hålla på att smörja in underlivet med yoghurt.
Ja, det kan, man som allmänt råd kanske är dumt.
Men okej, okay. Så att yoghurt och då ska det vara naturell yoghurt.
Ja.
Men vad då, ja, jag vet smörja
men då, in? Naturell är lite roligt. Om jag kan några studier där man har jämfört passionssmak med ingefära. Nej, det har jag inte läst på.
Så att yoghurt då, vi nöjer oss
ja, just det.
Men fråga,
ja.
Filmjölk? Är det samma sak? Yoghurt och filmjölk?
Ja, det är inte riktigt samma sak. Men det handlar ju om att tillföra en bakteriekultur som kan hjälpa det egna försvaret. Men du, och jag tror filmjölk är nog inte riktigt, det har jag inte rekommenderat någon, utan det är mer yoghurt.
Men yoghurt i underlivet, och då kan man tänka...
typiska besvär alltså. inte annars.
Inte hela tiden.
Nej, inte hela
men tiden. Om man känner att man är på väg att få en svampinfektion i underlivet, eller om man... Men flytningar, inte mot alla flytningar.
Nej, inte mot alla, men många ändå. Så det är många gånger man har en störning i, så att det är i den normala slemhinnan, så att man återställer dess försvarsfunktion.
Men jag måste bara fråga, för jag tänker så här rent praktiskt, hur det ska gå till detta med yoghurten och underlivet.
Ja, alltså
man, kan man till exempel, det här kanske är för detaljerat för din smak, men doppar man till exempel en tampong i, eller ska man smörja som en kräm eller?
Ja, lite så, den ska ju in i sliden så att säga, i
slemhinnan,
som ska, så att man, det är ju inte själva man ska ju försöka få slemhinnan då att ta upp det här, så att man får en normal, det är inte utanpå som man går runt liksom,
nej,
med några blöjor, så att man är helt indränkt.
Nej, men det
yoghurt.
Förstår jag, det är därför jag säger det, måste ju, det är ändå liksom, jag menar, yoghurten rinner ju ut, tänker jag.
Ja, det får jag läsa på lite om, det doppa tampongen i yoghurt.
Är inte det smart?
Ja, det var kanske en jättebra,
om man vill liksom föra in,
jag ska pröva att återkomma i ett annat program.
Jag är ändå positivt överraskad, måste jag säga, doktor Mikael. För ibland kan jag tycka att du är lite så här träig när man pratar om huskurer.
Tycker du verkligen?
Ja, det tycker jag. Ja, men lite så här att du avfärdar det. Och jag förstår att ur ett vetenskapligt perspektiv så kan man inte bevisa det. Och då tar du dig som då läkare rätten att säga att nej, det funkar inte. Nej. När man egentligen skulle kunna säga... Det är möjligt att det funkar, men vi vet inte om att det gör det i så fall. Nej. Alltså lite så.
Ja, men jag är liksom, jag kan ju bara säga utifrån det perspektivet där man har verkligen jämfört och försökt göra studier. Och sen så, det betyder ju inte att det inte fungerar. Det betyder ju bara att man har inte kunnat visa att det fungerar. Mm. Men om någon har en metod som den för någon åkomma, som den känner varje gång jag använder mig av min egen metod, så blir jag bra. Då får man väl göra det. Vissa saker kan man ju förutse. Så att säga, det behöver man inte ha studier för. Om jag hoppar ut från sjunde våningen, kommer jag slå mig varje gång? Ja, kommer jag. Det behöver man inte göra några studier på. Att man, det, för det är så självklart att man kan förstå det. Men vissa saker är ju inte gjorda. Och då det jag säger, att om man nu ska testa då liksom att granbär är bra för reumatoid artritis eller reumatism och sånt där. Nej, men det har man inte kollat.
Mm.
Men jag tror inte, det är svårt för mig att förstå att granruskor ska hjälpa mot inflammationer i lederna. Jag har svårt att förstå det.
Mm.
Fast det finns någon som gör det då förstås. Det var den första patienten jag någonsin träffade.
Vadå?
Som när jag började som kandidat. Då hade man en person som hade faktiskt RA, reumatoid artrit.
Alltså reumatism.
Som ung person. Och det kan man få klaffengagemang. Det kan påverka hjärtklaffar också.
Okay.
Och det måste behandlas med antibiotika. Men då hade de åkt till Tyskland och betalat 40, de körde med granrisrökta filtar, och den här personen var ju väldigt illa där, och sen så kom den tillbaka botad. Och så frågar man, vad hade du gjort? Ja, det ser ni att det hjälper med granrisrökta filtar för hjärtsjukdom. Alla bara, det är inte möjligt. Och då är det enda man har gjort? Ja, så fick jag någon tablett också. Nu har de fått antibiotika, nu har man blivit lurad, men man har utnyttjat det, och sen har man behandlat det här med antibiotika i alla fall och sagt att det var filtarna. Och då finns det ju inga studier som där man jämför filtar, för det är inte etiskt försvarbart att göra sådana studier.
Nej.
Så att det är allt jag kan, när jag pratar om det här med att huskurer som fungerar och inte fungerar, så är det bara det att jag försöker referera till de studierna som finns gjorda.
Mm.
Och här har man i det fallet här nu med granrisrökta filtar mot en viss typ av hjärtsjukdom, det är orimligt att tänka sig att det hjälpte. Utan det var medicinen som den här personen fick någon gång vid frukosten utan att veta om det.
Mm.
Som var det.
Så att oetiskt.
Ja, det är oetiskt.
Något så fruktansvärt. Ja. Man får inte utnyttja människor som är i det allra största behov av hjälp på det där sättet.
Och det är inte så ovanligt. Och då glider vi över liksom i alternativbehandling och sånt där. Det är en annan sak än huskurer.
Mm.
Men när man påstår att man ska åka till någon annan huvudstad och plötsligt du har varit lam i 10 år på grund av att du har brutit nacken, och så säger de, om man kommer till oss kan du gå. Och en del människor vill ju så gärna, så de går ju på sånt.
Ja, men man vill ju tro att det finns en lösning på allting. Mm. Men som sagt, det är ju alternativbehandlingar, det är inte det vi pratar om nu. Jag tänkte jag skulle sammanfatta lite grann, doktor Mikael.
Ja.
Du har ändå kommit fram till att honung fungerar mot hosta.
Hyfsat.
Särskilt på små barn.
Ja.
Och bättre än traditionell medicin. Det var ju helt storartat.
Ja.
Dessutom så har du kommit fram till att bikarbonat hjälper mot halsbränna och att C-vitamin, till exempel apelsinjuice, funkar mot urinvägsinfektion.
Ja, vissa.
Och vi avslutade med att yoghurt är superbra mot svampinfektioner och flytningar i underlivet.
Ja.
Det är storartat.
Ja, det är trevligt.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja, du ser lite överraskad ut.
Jag är mycket överraskad och glad.
Ja,
nu ska jag hem och köpa bikarbonat, apelsinjuice, lite honung.
Och jag ska köpa yoghurt.
Och yoghurt. Tack så jättemycket för den här gången, Dr. Mikael. Huskurer, spännande. Fortsätt att höra av er på Läkarpoddens Insta. Vi fick så mycket idéer och uppslag från er sist. Det var superkul. Annars så kan ni mejla till oss på läkarpodden@tv4.se eller gå in på hemsidan som finns på TV4. Puss och kram, vi hörs nästa vecka.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.